Herre. Jag ber om öppna hjärtan för dig. För ditt tilltal, helige Ande. I Jesu namn. Amen.
Amen. Tack så mycket, både. Halleluja. Vad underbart att vara här. Underbart att få fira gudstjänst med er idag. Jag hade en riktig maratongrej igår, eller hur? Fullt ös. Jag tror, ja, vi höll på 6 timmar med lite pauser, va? Så ska det vara. Eller hur? Det börjar bli liknande. Det påminner om när jag var i Kina 2001 och undervisade där. Och där höll man ju på liksom från morgon till kväll. Och sen undrar man, vill de ha några pauser? Nej, inga pauser. Och där sitter alla i ett litet hus, va? Så sitter de alla där och så antecknar dem och liksom skulle ha med sig precis allting, va? Amen. Så där är ju ni också. Eller hur? Amen. Så kul att komma till er. Jag har ju lärt känna Christer och John. Jag håller på med hela tiden här. En av våra studenter på Skandinavisk teologisk högskola. Så det är jätteroligt att få komma till den här församlingen verkligen. Och jag ser ju lite grann vad som händer här. För Christer är ju duktig med det här med Facebook också. Eller? Så jag ser ju folk som döps och så vidare här. Och det är ju underbart, va? Så att Gud välsigne er. Verkligen. Jag har, innan jag ska börja predika så har jag några grejer jag skulle vilja säga. Det är ju så, ni vet att i varje vecka så finns det något som heter kolportörer, eller hur? Man har alltid en väska med sig med böcker och grejer och trycksaker och det ena med det andra. För att det är ju lite grann att det räcker inte bara liksom att höra ett budskap. Man måste alltid liksom gå vidare och göra någonting. Man måste läsa lite mer eller studera lite mer eller sådär, va? Det är ju så. På något sätt för att kunna växa vidare. Så jag har med mig här dels broschyrer om församlingsledarutbildningen som Jan går. Egentligen skulle du kunna predika lite om detta nu. Är du ledsen eller glad att du går den? Han är glad. Halleluja! Vad bra! Han är glad att han går den här utbildningen. Jag skulle vilja säga så här. Det här är en jätteviktig utbildning. Den är för sådana som är kallade till tjänst. Och vi kallar det för samhällsledarutbildningen, för vi tror nämligen att det finns något som heter de femfaldiga tjänsterna. Apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare. Och våra studenter är olika. Det är faktiskt lite komiskt nästan att man kan se profilerna så tydligt även när de är ganska unga. Kan man säga, ja, men det här är en lärartyp. Jag tror vi ser en där borta till exempel. Vi har någon som är en typisk pastor. De är så snälla pastorerna, va? Eller hur? Vi har någon som är faktiskt en profet, en kvinna som skickas av sin församling att studera hos oss. Och församlingen säger att hon är en profet. Och jag håller med. Hon är en växande profet. Hon är väldigt, väldigt stark i det profetiska ordet. Och så vidare. Och vi vill träna de här människorna. Varför det då? Jo, för att idag behöver man kunskap för att kunna faktiskt vara en andlig ledare. Det är så mycket krig på Guds ord och det är så mycket tankar och idéer som flyger omkring hela tiden. Om det är någon som ska veta något så är det ju pastorer och ledare och profeter och evangelister och bibellärare. De måste veta mer än de som de undervisar, va? Och därför har vi församlingsledarutbildningen. Så jag har sådana broschyrer med här ute till den som vill ha. Och kanske du känner att ja, det här är något för mig. Ja, men då ska du ta en sån broschyr. Sen har jag också något som är bara lite allmänt om vår skola. Om du skulle vilja ha information om skolan. Vi har till exempel olika konferenser som vi gör hela tiden. Vi hade en fantastisk grej om den profetiska tjänsten för ett tag sedan. Eller hur, Jan? Backhard som kom och undervisade. Vi körde 2 dagar. Med bara undervisning om den profetiska tjänsten. Jättebra undervisning. Det bästa jag har hört om den profetiska tjänsten. Så vi gör sån här grejer hela tiden. Vi hade nu, bara för någon vecka sedan, så hade vi Jackson Sangisa, som många av er känner. Som är från Tanzania, böneledaren därifrån, som kom och undervisade oss 2 hela dagar om bön. Det var så oerhört starkt. Så vi gör en massa sådana grejer. Skulle du vilja ha information om det av vårt lilla nyhetsbrev Skriptura? Med lite olika kommentarer, lite teologisk insikt och lite skarpa kommentarer och sådär. Då kan du ta ett sådant kort, ligger här ute. Och ta med dig det. Sen har jag faktiskt en bok här också. Ska man prata om sina egna böcker? Ja, jag tycker det alltså. Skriver man böcker kan man ju prata om dem också. Annars kan man låta bli att skriva dem. Så att den här boken har jag skrivit, Guds ord räcker. Och det var ju, ni vet, det har varit lite kris i svensk, ska vi säga frikyrka egentligen, kring det här med det katolska och evangeliska och protestantiska. Vad är detta för något? Och många människor undrar, vad är det egentligen? Det är något som inte stämmer med det katolska, men vad är det för något? Och de frågar mig och sådär, och därför kände jag måste läsa den här boken. Det började faktiskt med att en äldre kvinna i församlingen i Uppsala kom och frågade mig, Anders, måste jag bli katolik för att vara riktig kristen? Och det sa, nej, det behöver du inte. Du bara håll fast vid det som står i Guds ord. Och sen kände jag måste skriva den här boken. Så jag gjorde det, Guds ord räcker. Jag har några ex med mig här. Men jag tänkte att, och de kostar 200 kronor, det är specialpriser. Jag tänkte, om det är någon som vill ha den här boken och som inte tycker de har råd att betala 200 kronor, så får du den av mig nu. Vem vill ha den? Vem ska ha den? Ja. Va? Jättebra. Glory. Det är min kompis som ska åka till Israel det där också. Hörrni, sen har jag en annan sak också. Ni kanske tycker det var mycket snack här nu, men jag vill ändå dela det här med er, för det här brinner jag verkligen för. Ni vet ju vad vännerna från Tanzania kan betyda i bön. De har varit här hos er och betjänat. Och någon sa det att ja, men efter att de var här så har det hänt någonting. Va? Det hände någonting i den andliga atmosfären. Och det där har jag också upplevt. Och Herren talade till mig och bara gav mig på mitt hjärta. Först, vi måste ha in det här i Sverige. Inte bara i några enskilda församlingar. Vi måste ha in det i landet. Vi måste ha in det på bredare front. För vi behöver hjälp att be och få en riktigt stark bönens ande över svensk kristenhet. Så jag kände att vi måste verkligen göra någonting. Det andra jag fick var nationell bönekonferens. Vi ska ha en nationell bönekonferens där vi 2 veckor innan valet, där vi mobiliserar andliga ledare i landet, där vi mobiliserar troende att be. Detta blir på Rallingsåsgården den 23 till 26 augusti, och jag tror ni har fått en sån här lapp, annars kan ni få den. 23 till 26 augusti. Så jag tycker verkligen du ska åka dit. Och det tredje jag fick, det var att vi ska ha hit ett rejält gäng från Tanzania. Så att vi har bjudit in dem att komma 30-50 personer med Jacksons starkaste bedjare. Det är liksom instruktionen. Ta dina bästa bedjare. Vi har bett om en lista nu på 50 namn med de bästa först. Och sen så fort vi får in pengar till biljetter så tar vi och köper en biljett till dem så vi kan få hit 50 personer. Christer sa att du räknar med att det ska kunna komma hit också några stycken då, va? För att vi kommer att ha den här konferensen först 23-26 augusti. Sen kommer de att kunna åka ut en vecka till olika församlingar. Och sen så kommer vi att ha en vecka i Stockholm när vi ber inför valet. Jag räknar med att vi ska få en kursgård där vi kan vara 50 tanzanier och ett antal svenskar. Och sen ska vi be dygnet runt. Be och fasta och bara ropa till Gud för vårt land. För att det här året är så viktigt. Det här valet är så viktigt. Och vi måste se en förändring. Så att ta det här till ditt hjärta. På baksidan ser du också att man kan, om ni vill vara med och sponsra någon kanske, bara Herren lägger på ditt hjärta, att kanske betala en biljett för någon av dem som kommer, så kan du göra det. Vi ligger väl någonstans på kanske 25 personer just nu vad det gäller pengar. Men om du har 10 000 över eller 1 000 eller 50, du har alltid pengar du där nere ju. Eller hur? Du har alltid pengar. Ja. Vi har kommit överens om det nu, att du är välsignad, eller hur? Du behöver inte ens betala för böckerna. Eller hur? Gud bara välsignar dig, va? Så det är underbart. Nej, men ta det här till era hjärtan, vänner. Och ni förstår ju mer än de flesta att de här Tanzania-teamet är viktiga. För ni har upplevt själva den här välsignelsen. Vi ska in det här på bred front. Vi ska resa upp ett bönearmé i det här landet. Och vi ska få hjälp av de här vännerna från Tanzania. Amen. Nu är reklampausen över här. Det är alltid jobbigt, va? Eller hur? Man liksom går på toan och sådär under reklampausen. Men det gjorde inte ni faktiskt. Jättebra. Nu skulle jag vilja att vi bara kommer inför Herren och be Herren tala till oss idag. För jag har faktiskt ett starkt budskap här. Jag har ett utmanande budskap. Och han skojar med mig här, den här kära söte pastorn, och sa så här att ja, när jag är ute och predikar så vet jag det att när jag har predikat då kan jag åka hem igen och det liksom är, man kan bara dra iväg, va? Eller hur? Det är lika med mig nu. Så jag sa till honom så att ja, du sa hur du skulle bjuda mig på lunch efter mötet idag, men om du inte vill det efter mötet så kan jag ta en macka själv på stan och sen tar jag mitt tåg hem. För jag kände att jag måste få säga det här som jag upplever här han lagt på mitt hjärta idag. Jag menar verkligen detta. Ofta är det för mig så här, Gud kallar mig liksom att åka runt och predika i olika församlingar. Och då blir det så här att man har liksom på något sätt ett budskap till den här församlingen. Man har någonting att säga till den här församlingen. Och ofta så är det ganska utmanande också, va? Varför det då? Jo, för Gud tror att du kan gå ett steg vidare nu. Gud tror att han kan uppgradera den här församlingen. Visst är det spännande? Ni vet, man har det här gamla systemet i sin Macintosh. Det är ju den gudomliga datorn, eller hur? Man har det här gamla systemet i sin dator, va? Men så kommer det en uppgradering. Och det vill man ju alltid ha, uppgraderingen, eller hur? En uppgradering. Amen, det finns en uppgradering i anden. Det finns en uppgradering i anden för Guds församling i det här landet. Och det finns en uppgradering i anden för Guds församling här faktiskt. Och frågan är om du vill ha den. Jag ska i alla fall presentera den idag, tror jag. Vi får se hur anden leder. Men Herre, vi bara ber dig nu i Jesu namn att du ska komma. Herre, jag vill att du ska tala. Herre, jag vill inte ha några av mina egna ord. Jag vill inte blanda in mina egna grejer, mina egna tankar, mina egna funderingar. Men jag vill att du, Herre, ska tala. Att du ska komma med din ande, Herre. Jag ber att du ska komma till din församling, för det är din församling, Herre. Du ska komma och tala till din församling, Herre. Att du ska komma och säga dina ord till den här församlingen. Du ska uppgradera den här församlingen, Herre. Till någonting nytt, Herre. Någonting nytt i dig, Herre. Så att de kan gå vidare. Så de kan bära rik frukt. De kan bära rik frukt. I Jesu Kristi Nazarens namn. Amen. Halleluja. Så jag skulle vilja tala till er idag om Sveriges största kris. Och Motalas största kris. Eller vi kan säga Östergötlands största kris om ni vill. Sveriges största kris. Motalas största kris. Och sen vad jag tror Herren har för botemedel. Vad Herren har för lösning på den här krisen. Men vi ska börja med att beskriva krisen. Vad är den största krisen i Motala egentligen? Alltså, jag har haft faktiskt, det är väldigt ofta så när jag ska predika från kallelsen någonstans, att jag får ganska snabbt vad jag ska dela för någonting. Det kom bara i min ande, och det har funnits ända sedan Kristus faktiskt bad mig komma har det funnits att jag skulle predika om församlingen idag. Men idag i morse när jag började be och förbereda mig här riktigt för just det här tillfället, ni vet, det är först när man kommer till platsen som man får på något sätt riktigt, ja, man riktigt kommer in i det, va? Vad Herren vill säga. Vad var det Herren visade mig? Vad var det Herren påminner mig om? Det första han sa idag. Jo, han påminner mig om att den här dagen så kom en person, eller lite mer än en person i statistiken, att dö i Motala. För det är ungefär 450 människor som dör om året i Motala i statistiken. Jag började titta och kolla, för det finns befolkningsstatistik. En person kommer att dö i Motala. Om vi tittar på svensk statistik så är det faktiskt 26 personer som kommer att dö i Sverige idag. Och då är frågan, var hamnar de någonstans? Var hamnar de någonstans? Motalas största kris. Sveriges största kris. Och ja, men vi har mycket kriser vi kan prata om. Vi kan prata om att Svenska Akademin håller på att rasa ihop. Vi kan prata om att Nobelpriset inte är så fantastiskt fint längre. Om man tittar på ut i världen, för att Karolinska institutet har gjort bort sig. Och Svenska Akademin har gjort bort sig. Vi kan tala om att vi har jättestora problem med politiken i Sverige. Det är liksom kaos som det inte har varit under min livstid. För man kan inte få några riktiga sunda lösningar på politiken. Vi kan tala om det här att man kanske inte kan beställa en tågbiljett och åka tåg utan att tåget är inställt eller posten inte kommer fram. Vi kan prata om olika kriser, va? Det finns många kriser och vi kunde prata jättelänge om de här kriserna. Ibland gör jag det också. Men Sveriges största kris, Motalas största kris, det är att människor går förlorade. Det är att människor går förlorade. Det är frågan är, hur går det med den här personen nu i Motala som kommer att dö den här dagen? Enligt statistiken så är det 1-2% som går i kyrkan idag i Sverige. 1-2% går i kyrkan idag i Sverige. Hur många är det som är födda på nytt i Sverige? Vi ska gå till Uppenbarelseboken. Jag vet att det är ganska tufft det här budskapet, men det är faktiskt Guds ord alltså. Och jag känner bara att vi måste ha Guds perspektiv. För att om vi inte har Guds perspektiv, ja, men då vill vi inte heller ha Guds lösning. Om vi inte har Guds, det är så här när man går till doktorn, va? Om du inte liksom får diagnosen på sjukdomen, då kan du inte heller ge rätt medicin så att säga. Och vi måste ha en rätt diagnos på den här sjukdomen. Vad är Sveriges värsta kris? Vad är Motalas värsta kris? Det är att människor går förlorade. Vi ska läsa här i Johannes uppenbarelse 20 och 12. Så står det så här. Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades. Och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som står skrivet i böckerna. Och 14 versen. Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön. Vad ska jag göra åt det här? Herren säger bara predika ordet. Gud sa det till mig hemma när jag var hemma hos vännerna här nu i morse. Predika ordet. Och sen fick jag det faktiskt också när du bad för mig här innan mötet. Predika ordet. Så jag predikar ordet. Jag säger så här. Att varje människa har ett val. Himmel eller helvete. Och Motalas största kris är att de flesta som dör i Motala går förlorade. Och Sveriges största kris, det är att de flesta som dör i Sverige idag går förlorade. Och då är frågan, vad finns det för någon lösning på det här? Finns det någon lösning på det här? Eller ska vi bara liksom låta det här fortsätta? Ska det bara fortsätta? Och jag vet nu, jag förstår det, det jag har hört, det jag har sett, det jag känner i anden när jag kommer in hit, att Gud har börjat ett gott verk i den här församlingen. Gud håller på med någonting i den här församlingen. Det finns liv, det finns någonting på gång i den här församlingen som är underbart, och jag bara tackar Gud för detta. Det finns i lovsången, det finns i bönen. Det bara finns någonting Gud har börjat göra. Och det är därför som Gud vill uppgradera den här församlingen nu. Det är därför som Gud, han har börjat. Och det är ju så här, va? Behöver en ny person eller en extra tillskott i personalen. Vem tar du? Jo, men du tar någon som redan är igång, va? Och så uppgraderar du den personen. Så den personen kan göra mer nytta. Så den personen kan få en större uppgift. Och det är samma sak med den här församlingen. Gud ser att den här församlingen är på gång. Gud ser att det är någonting på gång här. Att det är någonting som rör sig här. Det finns ett böneliv. Det finns någonting som har börjat här. Och därför så uppgraderar Gud den här församlingen. För vad är det nu som är Guds lösning på den här krisen? Jo, det är faktiskt den övernaturliga församlingen. Ska vi gå till Matteus evangelium? Och Rabashaka, jag kommer inte ifrån. Jag bara har en sån nöd i mitt hjärta idag. Jag har en sån nöd i mitt hjärta. När jag ser hur det är. När jag ser hur det är i landet. Och jag känner bara att vi måste ta det på allvar. Församlingen måste ta det på allvar. Församlingen måste gå in i bön som aldrig förr. Vi måste bara börja gråta inför Herren. Och bara ropa till Gud. Bara ropa till Gud om en förändring. Amen. För att Gud ska kunna möta de här behoven. För att den personen som dör imorgon, om vi säger så. Att den personen inte ska gå förlorad. Eller hur? Utan att den personen ska faktiskt få sitt namn skrivet i livets bok. Nu tror jag inte det här budskapet är bara någon slags deppig budskap här, att det är total katastrof och det är total kris och det finns inga lösningar. Nej, men jag tror inte det. Jag tror att det finns en lösning. För Gud har inte tänkt att församlingen ska gå under. Gud har inte tänkt att människor ska gå förlorade. Gud har en plan för hur människor ska kunna bli frälsta. Eller hur? Gud har en lösning. Jesus kommer att komma tillbaka till en förhärligad brud till och med. Kan ni tänka er det? Då får man ha mycket tro om man ska tro på det. Eller hur? Men när jag ser dig så blir jag lite uppmuntrad i alla fall. Amen. Men Gud har en plan. Vi ska läsa här nu Matteus 16 och 18. Jag säger dig, du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling och helvetets portar ska inte få makt över den. Vi lämnar det där med du är Petrus nu. Jag har skrivit om det i min bok så att det kan du studera om du vill. Det handlar inte om påven. Jag kan bara, det är lite enkel information. Det handlar inte om påven. Men du är Petrus. Men det intressanta Jesus säger här är ju, jag ska bygga min församling. Amen. Jag ska bygga min församling och helvetets portar ska inte få makt över den. Alltså Herren har en plan. Herren har en plan för hur han ska möta det här oändliga behoven som finns i världen. Han har en plan hur han ska kunna göra någonting åt helvetets portar. Vi talade faktiskt om helvetet här, eller hur? Vi pratade om himmel och helvete. Vad finns det för, vad har Gud för verktyg för att kunna göra någonting åt det här? Vad har Gud för verktyg för att kunna ändra på den här situationen? Jo, Guds verktyg, det är församlingen. Halleluja! Det står i Efeserbrevet, församlingen som är fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Församlingen har en enorm potential. Vi kan ju se det på en del ställen. Om man tittar nu Korea till exempel. Yonggi Cho. En församling på kanske 700-800 000 eller vad det är nu. Hur kan detta ske? Hur kan detta vara möjligt? Hur kan detta vara möjligt att de får nästan ingenting faktiskt i den kulturen? Får nästan ingen kristen kultur alls. Så plötsligt så det de är nästan mest kända för, det är att det finns maffiga församlingar. Stora, mäktiga församlingar. Eller hur? Det är möjligt att se att den övernaturliga församlingen upprättas. Amen. Det står här, dödsrikets portar, helvetets portar ska inte få makt över den. Det finns alltså ett verktyg. Gud har ett verktyg. Gud har någonting som kan invadera helvetet. Gud har någonting. Gud har ett sätt att bryta ner djävulens makt. Gud har ett sätt att bryta ner hans fästen. Att bryta ner det här som håller människor fångna. För varför går människor förlorade? Varför kan de inte fatta evangeliet? Eller hur? Varför kan de inte ta emot evangeliet? Jo, men det beror ju på djävulen, va? Och hans första och hans lögner. Det beror ju på att det finns i den, man pratar om den tredje himlen, eller hur? Vi har den första himlen, vi har den andra himlen och vi har den tredje himlen. Det är den tredje himlen, det är Guds himmel. Men den andra himlen, ja, men det är där vi har det demoniska motståndet. Det är där vi har de här andefurstarna som vill dominera och hindra och förhindra att evangeliet predikas. Och det här finns ju naturligtvis över Motala också. Eller hur? Det finns helt enkelt ett andligt motstånd över Motala. Det finns en plan från fiendens sida att hålla människor i Motala ovetande om evangeliet. Att de ska inte veta vare sig om himmel eller helvete eller naturligtvis inte om Jesus och Jesus som frälsare. Det är alltså ett andligt motstånd helt enkelt. Eller hur? Det är som en tjock hinna bara som ligger liksom över människors ögon så att de inte kan se, att de inte kan se ljuset från Jesus Kristus. Eller hur? Varför är det sånt motstånd i Sverige? Varför är det lätt att be för folk och få dem helade där borta? Någonstans. Jag vet, jag hörde någon, en evangelist som är god vän till mig. Han kom hem ibland till Sverige. Och så berättade han då om liksom vad som händer där ute på missionsfältet. Blinda ser, döva hör, lama går, döda uppstår. På löpande band. Varenda dag i stort sett när de har sina kampanjer. Och jag satt där och bara koka liksom i kökbänken och tänkte, det här ska ske i Sverige. Blinda ser, döva hör, lama går, döda uppstår. Amen. Detta ska ske i Sverige. Vi ska få en förändring på det här. Vi ska be igenom, eller hur? Vi ska be igenom det andliga motståndet. Vi ska bryta igenom det andliga motståndet. Jag tänker på vad Jackson Sangisa sa här bara förra veckan när han var här för en dryg vecka sedan. Sa han så här, han har åkt omkring som evangelist och predikar. Och han sa det, jag tycker inte det är någon idé längre, säger han. Jag tycker jag får så relativt lite resultat när jag gör det. Jämfört med om jag satsar på bön, säger han. Om jag får en församling att be. Om vi ber och ber och ber. Så plötsligt så kommer folk till kyrkan. Och de kommer där. Och när de blir omvända så blir de riktigt omvända. Inte bara att de blir omvända för det var en känsla i en stund, va? Eller hur? Utan Gud har gjort ett förvandlingsverk i deras liv. Gud har tagit bort den här tjocka hinnan. Gud har börjat visa dem vad som finns på insidan. Och visa att de måste omvända sig. Och de kommer och de vill omvända sig. Och de blir omvända. Och de fortsätter vara omvända. Det är väl det som är intressant, eller hur? Det är egentligen inte hur många som blir frälsta. Det är hur många som blir kvar som är intressant. Eller hur? Och det är det som är intressant för Gud också, va? Det är inte bara hur många som kommer in, utan det är hur många som stannar kvar i Jesus Kristus. Amen. Dödsrikets portar, helvetets portar, ska inte vara församlingen övermäktiga. Församlingen har enorma resurser att göra det som är omöjligt. Så den övernaturliga församlingen är kallad att segra och kan segra. Det är min första punkt här nu. Nu har jag hållit på ett tag här, men nu kommer första punkten, hörrni. Den övernaturliga församlingen är kallad att segra. Och den övernaturliga församlingen kan segra. Det är möjligt att den övernaturliga församlingen kan segra. Det är möjligt att den här församlingen, om den går vidare i bön, om den kommer inför Herren i stark bön och söker Gud och inte ger sig förrän man har ett genombrott. Det är möjligt att den här församlingen skulle kunna riva hål på den andra himlens blockering i andevärlden. Att denna församling skulle kunna göra så att när man kommer till Motala så känner man plötsligt, wow, vad är det här? Vad är det här? Vad är detta för någon konstig plats? Plötsligt så ser jag, och så känner jag, och jag bara känner, jag behöver Gud, jag behöver Gud. Finns det någonstans jag kan lära känna Gud? Och så ser de ett hus med ett kors på. Oj, man går till det där huset med kors på. Oj, eller hur? Det är möjligt, vänner. Det är möjligt. Det är möjligt. Det är bara frågan, ska vi ha det eller ska vi inte ha det? Ska vi vara där vi är idag? Eller ska vi gå in i det som Gud har kallat oss till? Det är en fråga för den här församlingen. Och det är en fråga för Guds församling i det här landet. Ska vi acceptera att varje människa som dör i stort sett går förlorad? Ska vi acceptera att 26 personer i Sverige idag, eller 24 kanske, eller 25, att de går förlorade? När vi har möjligheten, när vi har namnet, när vi har ordet, när vi har bönen, när vi har tiden faktiskt. Eller hur? Dödsrikets portar, helvetets portar, helvetets portar har inte makt över församlingen. Och församlingen reser på sig och församlingen säger nej, 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 nej. Det kan inte fortsätta på det här sättet. Då har församlingen möjlighet. Då har församlingen auktoritet. Då har församlingen mandat från Herren. Att riva hål på den där blockeringen. Att riva hål på det där motståndet till anden. Då säger ni, han är galen. Ja, men jag åker snart hem. Jag åker snart hem. Kan ni ha det lugnt och skönt igen? Jag tror detta är ett ord till den här församlingen. Dödsrikets portar, helvetets portar, ska inte vara församlingen övermäktiga. Amen. Jag tror jag behöver lite vatten förresten. Halleluja. Tack Jesus. Amen. Prisa vår Herre. Glory be to God. Den övernaturliga församlingen är kallad att segra och den kan segra. Det är möjligt. Varför? Jo, men församlingen är ju någonting övernaturligt. Märker ni inte nu när vi kommer in i lovsången, lovprisningen, tillbedjan är. Plötsligt så flyttar vi oss, va? Från den här vanliga dimensionen. Som är bara, ni vet, vad ska du ha till frukost? Och vad ska du ha till middag? Och nu är det dags för lite kaffe och så här, va? Och plötsligt så kommer vi in i någonting nytt, va? Vi kommer in i någonting annorlunda. Halleluja. Amen. Tack ska du ha. Vi kommer in i någonting annorlunda. Vi kommer in i en annan dimension. Eller hur? Amen. Det är där vi ska leva. När vi kom in i bön. Jag menar här borta, när vi bad innan här, så kände jag, men Gud är ju här. Guds ande är ju här. Den heliga ande är ju här. Allt är möjligt här. För Gud är här. Och om Gud är här så är allting möjligt. Eller hur? Om Jesus kom in någonstans i en stad eller by. Ja, men plötsligt ändrades alltihop. Eller hur? Varenda sjuk blev frisk. Varenda en. Han gick fram till var en, tittade dem i ögonen och frågade, hur har du det? Så, ah, du, jag har ont här. Plopp, så botade han dem. Och så gav han dem en klapp samtidigt. Kraft och kärlek, det är Jesus, eller hur? Och vad har du för problem? Ah, jag kan inte se. Ja, men då botade han den här personen. Och så ger han dem en klapp på kinden samtidigt. Amen. Halleluja. För Gud är allting möjligt. När Jesus kommer in i rummet, då kan allting hända. Halleluja, nu pajas högtalarsystemet. När Jesus kommer in i rummet så kan allting hända. Min andra punkt är, den övernaturliga församlingens bön skakar dödsrikets portar. Apostlagärningarna 4:31, låt oss titta på det. Apostlagärningarna 4:31. Vi ska köra 6 timmar här också nu. Det är bara min andra punkt här. Jag har 48 punkter. Apostlagärningarna 4:31. Ja, men jag upplever att Herren har någonting på gång här i den här församlingen, förstår ni. Så att det är bara att vi kör på här nu, eller hur? Den 23 versen står det så här. När de hade blivit frigivna gick de till... Det är 4:23 börjar vi på. Sedan de hade blivit frigivna gick de till sina egna och berättade allt vad översteprästen och de äldsta hade sagt till dem. När de hörde det ropade de endräktigt till Gud och bad. Eller hur? Endräktigt, kom ihåg detta nu. Endräkten är så viktig i församlingen. Eller hur? Om vi tjafsar om varann hela tiden, det gör man i alla församlingar. Det är ju ett skäl till att man inte får bönesvar. För man gör det inte endräktigt, va? Eller hur? Eller hur? Man gör det inte endräktigt. Nu gäller det inte er församling. Men nu pratar vi om de andra församlingarna. Vi kan ta hela listan på församlingar i Motala. Ja, det är ingen endräkt där och ingen endräkt där. Och det är bara vi som har endräkt. Men så är det ju inte, va? Eller hur? Utan det är ju alltid så i alla församlingar. Kött finns ju överallt, va? Det är ju köttet som tjafsar. Det är ju köttet som bråkar. Det är ju köttet som hävdar sig. Det är ju köttet som vill ha position. Det är köttet som vill ha utrymme. Det är köttet som vill ha sin åsikt igenom. Eller hur? Anden kan väl säga, okej, ja, men vill du gå till vänster? Men gå till vänster då. Inga problem. Man bryr sig inte om prestigen, va? Eller hur? Men endräktigt ropade de till Gud. Titta här, förstår ni. Endräktigt ropade de till Gud. Och det kanske är något ni ska fundera på. Fundera på det här. Endräktigt. Är det någon du ska förlåta i församlingen? Är det någon du ska välsigna? Är det något du ska hålla inne med, som du brukar säga, med din mun? För du vet, tungan kan man använda både till att välsigna och förbanna. Eller hur? Men vi ska välsigna istället. Vi ska tyda och tolka allt till det bästa, står det ju. Eller hur? Så endräktigt. Endräktigt ropade de till Gud. Och det här med ropade också, va? Det ligger någonting där med ropa. Har ni sett våra vänner från Tanzania? De kan inte det där med våra religiösa böner. Kär Jesus, kan du vara snäll och fixa det här? Åh, vad snäll du är, Jesus, om du gör det. De vet inte, de fattar inte vad jag håller på med, va? Utan de har ett bönämne och sen kör de igång bara. De ber i tunga så det dånar om det. Ja, men det får man inte göra. Tungotal är farligt i kyrkan. Jättefarligt i en kristen kyrka, eller hur? Men Paulus då? Han säger ju, jag talar i tunga mer än ni alla. Och vad tror du de gjorde här? Det är klart att de talade i tungor och bad och ropade i tungor. Och det var inte bara att de viskade en bön när det ljusnade, va? Eller när det mörknade. Det var ingen viskning av bön här. Utan de ropade till Gud. Eller hur? Vad är det för bra med att ropa till Gud då? Vad är det för bra med det? Jo, men det är liksom det direkta flödet från hjärtat, va? Det är att jag håller inte på att fundera så mycket på vägen. Men jag själv måste ju akta mig för huvudet, va? Jag är docent i teologi. Det är livsfarligt. Det är livsfarligt att vara liksom högutbildad teolog. Jag måste ju ropa, va? Det är därför jag håller på så här. Jag måste ropa mig förbi huvudet, va? Så att jag börjar tänka på vägen. Eller hur? Det är bara att ropa till Gud. Gud, fräls den här stan. Gud, fräls den här människan som idag har ett val. Som idag kommer dö den här dagen. Gud, fräls den här människan. Gud, skicka någon till den här personen nu. Gud, skicka någon som ringer telefonsamtal till den här personen som ligger på dödsbädden. Som kan vittna om Jesus. Eller hur? De ropar indirekt till Gud. Och vi behöver inte repetera precis vad deras bön är. För det här är ju mer någonting vi kan göra utifrån de behov vi har som församling. Men vad är det som händer nu när denna församling, jag pratar om er nu, när denna församling endräktigt ropar till Gud? Vad är det som händer? Läs här nu i Apostlagärningarna 4 och 31. Ora bashakataya. När de hade slutat att be skakades platsen där de var samlade. Och de uppfylldes alla av den helige ande och predikade frimodigt Guds ord. Amen. Låt inte det som ett bra slut på ett bönemöte. Eller hur, va? Att det liksom skakar hela kåken här, va? Vad var det för jordbävning i Motala idag? Ja, men det är bara församlingen som slutade sitt bönemöte. Och det är liksom ni såg så mycket på Richterskalan, ni vet. Bara för att ni har slutat ett bönemöte. När de hade slutat att be skakades platsen när de var samlade. De uppfylldes alla av den helige ande och predikade frimodigt Guds ord. Halleluja! Jo, är det möjligt för oss att uppleva det här? Är det möjligt? Amen, det är möjligt, eller hur? Det är det som Gud har i pipeline. Eller hur? När han uppgraderar sin församling till den här apostoliska nivån. Eller hur? Den nivån som finns i Nya Testamentet. Det är ju det som behövs. Så församlingen, den övernaturliga församlingen, är kallad att segra och kan segra. Den övernaturliga församlingens bön skakar dödsrikets portar. Jag gillar verkligen det här. Den övernaturliga församlingens bön skakar dödsrikets portar. Oh, tänk, va? När djävulen börjar säga, men Motala, alltså vi orkar inte med Motala längre. Det blir för mycket, helt enkelt. Vi flyttar till Mjölby. Men sen de här i Mjölby, då, de gör ju likadant. Och då säger han, men vi flyttar till Skänninge. Nej, i Skänninge, där ska du akta dig för, alltså. Aj. Ja, men Vadstena då, där är det så mycket, finns händelser, eller hur? Där kan vi vara. Ja, okej. Okay. Jag ska inte prata så mycket om detta, men jag har skrivit en bok om det. Oj, vänner. Halleluja. Jag tror att budskapet till er idag, det är detta. Att Herren vill uppgradera församlingen. Han vill uppgradera församlingen till apostolisk nivå. Han vill uppgradera församlingen. Han vill uppgradera bönelivet i församlingen. Vill säga, ja, men vi ber redan. Vi ber redan. Nej, men så tänker inte en kristen. Ärligt talat. Så tänker inte en kristen. Ja, men jag gör min lilla grej liksom. Eller hur? Ja, jag bara känner för min egen del. Jag måste be mer. Jag vill be mer. Jag vill upp tidigare på morgonen. Jag vill upp tidigare på morgonen. Nu kom Jackson Sangisa och förstörde mitt liv här. Och jag åkte omkring med honom då. Jag var med honom i en vecka ungefär. Och sen en dag så sa han så här. Ja, men du måste gå upp en timme tidigare på morgonen. Okej. Okay. Yes, sir. Amen. Varför det då? Jo, men det är ju bönen allting händer, va? Det är när vi går in i bön som allting händer. Prisad vare Herre. Jag ska ta en punkt till. Jag hade fler faktiskt. Men jag har redan gått över tiden här, tror jag. Jag tror själva budskapet, det har ni redan fått, va? Att ni kan göra skillnad. Att det är allvar. Att det är någonting vi måste göra. Att det är någonting vi kan göra. Och att vi kan göra skillnad, va? Vi kan göra skillnad. Men jag ska säga detta också. Den övernaturliga församlingen har övernaturliga medlemmar. Ska du vända dig om till din granne och säga, han pratar om dig nu. Den övernaturliga församlingen har övernaturliga medlemmar. Prisad vare Herren, eller hur? Ja, men det kände jag när vi bad där borta idag. Jag bara kände, Gud var ju här, eller hur, va? Det var liksom bara ett flöde i anden, va? Eller hur? Den övernaturliga församlingen har övernaturliga medlemmar. Det här är så fruktansvärt viktigt. För hur ska evangeliet nu nå ut till de här människorna? Ni har en jätteduktig pastor här som också är evangelist och så vidare. Fantastiskt. Men han kommer inte att greja det själv. Han kommer inte att greja. Han kan vara hur energisk som helst. Han kanske inte sover så många timmar redan, inte vet jag. Men något ska väl karen sova i alla fall, va? På nätterna. Men han kommer inte att greja det själv. Vet ni hur evangeliet ska spridas över hela jorden? Amen. Vi ska gå till Efeserbrevet 4 och 11 och 12. Jag ska ta det faktiskt som min sista text idag. Prisa vare Herren. Halleluja, tack Jesus. Ora bashakatinda. Halleluja. Efeserbrevet 4 och 11. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister, andra till herdar och lärare. Det där är ju viktigt, va? För att om vi ser nu att det finns inte bara pastorer i Kristi kropp, utan det finns fem tjänster. Apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare. Det är som handen, va? Har vi inte alla fem så funkar vi inte, va? Vi kommer aldrig till den, ska vi säga, till den apostoliska nivån. Vi kommer aldrig till den nytestamentliga nivån. Och vi inte har de nytestamentliga ordningarna. Om vi vill ha den nytestamentliga nivån. Om vi vill ha det här med blinda ser, döva hör, lama går, döda uppstår. Då måste vi ha alla de här fem tjänsterna. Apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare. Så det är ett jätteviktigt bönämne. Så när ni ber, be om detta. Be om detta till, i församlingen och till församlingen. Vissa av de här tjänsterna kanske kommer in utifrån, in i församlingen. Vissa finns i församlingen. Det varierar det här. Men vi måste ha alla fem i alla fall. Apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare. Ibland har man förutsatt att en tjänst är allt. Ja, men försök spela piano med bara tummen då. Eller hur? Ja, jag ska spela liksom Schuberts och så vidare. Pianokonsert nummer 1. Bum, 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 bum. Ja, det går inte, va? Det går inte heller med pekfingret. Bum, 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 bum. Inte ens med två pekfingrar. Det blir som när man skrev maskin förr i tiden, va? Pekfingervalsen. Det går inte ens med de här. Det går inte ens med ringfingret, va? Det behövs alla fingrarna för att spela, va? Piano eller spela gitarr. Det är samma sak. Alla tjänstegåvorna behövs. Alla de här gåvorna behövs. Det är ett viktigt bönämne nu. När vi ska be att Gud ska upprätta den övernaturliga församlingen för att den övernaturliga församlingen ska kunna komma till räddning för de människor som är på väg att gå förlorade. Då måste vi be om tjänstegåvornas fullhet. Vet ni vad? Jag tror till och med, nu ska jag säga något som inte får säga i en svensk kyrka. Vi behöver förändring. Oh, så hemskt. Det är läskigt. Eller hur? Det är roligare att vara en sån här färja, ni vet, en sån här som går mellan, ja, vi säger, du vet, en vägfärja, vägverket, där man kör sån här linor under vattnet, va? Så åker man fram och tillbaka likadant forever, eller hur? Mycket roligare. Och se, tänk att vara skeppare på en sån. Jag är skeppare på Rutger, vägfärjan Rutger. Och det är så spännande. 2 minuter i varje riktning, resten av livet. Ja, jag längtar faktiskt till pensionen. Men då måste man jobba till man är 70 för att kunna betala sina räkningar dessutom. Tänk kolla på om man är liksom 22 till man är 70, va? Och köra vägfärjan Rutger. Nej, förändring. Öppen för förändring. Det behöver vi för att kunna ta emot de här gåvorna. Apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare. 5 tjänster. Halleluja. 5 tjänster, kanske till och med 10 som på olika sätt betjänar i en församling. Så relaterat till, nu kan vi börja spela lite pianokonserter här, eller hur? Men vi har 10 tjänster, eller hur? Och det roliga med detta, precis som handens 5 fingrar fungerar i team, så fungerar tjänstegåvorna i team. Utan det här är något som jag ber om, som jag drömmer om. Tjänstegåvor som fungerar i team, som fungerar tillsammans. Eller hur? Där den ena gör det och den andra gör det. Och den ena har den svagheten. Jag har många svagheter till exempel. Det märker du, har redan, det vet du väldigt väl nu, va? Jag pratade så många timmar igår och sen håller jag på här nu, va? Du ser ju mina svagheter. Jag har så mycket svagheter. Jag behöver bröderna, va? Jag behöver de andra tjänsterna för att vi ska kunna göra någonting tillsammans. Eller hur? Men nu var det inte det vi skulle prata om. Vi skulle prata om dig. 4:12. Vad är de här tjänstegåvorna till för? Jo, de här tjänstegåvorna, de är till för att träna församlingens viktigaste tjänst. Och vad är då församlingens viktigaste tjänst? Jo, men det är den troendes tjänst. Eller hur? Det är de troende. Det är de troende som har fått alla de här löftena. Dessa tecken ska följa de som tror. I mitt namn ska de tala nya tungor. De ska kasta ut onda andar. De ska ta åmar i sina händer. De ska kunna dricka dödligt gift om det behövs. Och de ska lägga sina händer på de sjuka. Det finns ingen av tjänstegåvorna som har sådana löften. Varken apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare har sådana löften. Men församlingens viktigaste tjänst har det. Och det är du. Amen. Det är den troendes tjänst. Kolla här nu. Vad är vi till för, de här tjänstegåvorna? 4:11. Och jag ska sluta snart. 4:11. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister, andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga att utföra sin tjänst, att bygga upp Kristi kropp. Vem är det som bygger upp Kristi kropp? Vem är det som bygger upp Kristi kropp? Vem är det som tar hand om en nyfrälst till exempel? Vem är det som får någon frälst? Vem är det som tar hand om en nyfrälst? Ja, men det är du, eller hur? Det står ju här, eller hur? Det står inte i din bibel också. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst. Att bygga upp Kristi kropp. Eller hur? Det är de troende, va? Det är det troende som är nyckeln i församlingen. Om de troende kommer på fötter, om de troende börjar vittna, de troende först börjar be, va? Om de troende börjar be, om varje troende börjar be, säg att varje troende i den här församlingen skulle börja be en timma till om dagen. Då blir det ju 5 timmar för dig, eller hur? Om du lägger till en timma, va? Eller hur? Men att titta på de här bedjarna i Tanzania. Det är helt galet hur de ber. Jag var på bönekonferens där nere. Vi höll på en vecka och be. 17 möten. Började 5 på morgonen. Och 14 ber de om Sverige. Ber de för Sverige, va? Nej, men förstår du, de troende, när de troende börjar be, när de troende börjar be, då blir de troende förvandlade. När de troende blir förvandlade, då blir de troende vittnen ute i världen. Då blir de troende utrustade så de kan faktiskt också bota de sjuka, eller hur? Halleluja! Ju mer man är tillsammans med Jesus, desto mer blir man präglad av Jesus. Desto mer får man hans auktoritet så man kan utföra hans gärningar, eller hur? Prisad vare Herren. Den övernaturliga församlingen har övernaturliga medlemmar. Det kan vara en sån som Ananias till exempel, som förvandlade Paulus liv. Eller hur? En vanlig troende. Det kan vara en sån som Hanna i templet. Du kanske är lite äldre, du kanske har samma hårfärg som jag. Och du har en bönetjänst som Hanna i templet. Wow! Det där är de mina bästa kompisar. De där med bönetjänsten. Oj, oj, oj. De gör skillnad i världen. Eller hur? Prisad vare Herren. Men den övernaturliga församlingen har övernaturliga medlemmar. Och vi har redan hört att den övernaturliga församlingen har övernaturliga tjänstegåvor. Och den övernaturliga församlingen, den får en övernaturlig Guds närvaro där den kommer inför Herren i tillbedjan. Prisad vare Herren. Mina vänner, jag ska sluta där, men jag ska bara fråga dig nu den här dagen. Både dig församling och dig som individ. Vad vill du göra nu? Du kan säga så här, ja, men den här Gärdman, han var här och han skrek en timme. Han skrek en halvtimme och han pratade vanligt en halvtimme. Men jag tror Herren säger någonting idag. Jag tror Herren kallar dig församling i detta huset här att gå ut på vattnet på ett nytt sätt. Jag tror Gud kallar dig ut i en bönetjänst. Jag tror Gud kallar dig ut i en övernaturlig tjänst. Jag tror Gud kallar dig i en tjänst där du kan ropa till Herren dag och natt för de ofrälsta i den här stan. Där du kan bara komma in i en bönetjänst som du bara har smakat hittills. Men som du inte har gått in i fullständigt än. Halleluja. Vad är ditt beslut? Vad vill du göra? Jag tänker på de här troende. Jag minns när jag var i Kina första gången. 2001. Oh, vi var i olika såna här, ni vet, underjordiska kyrkor och undervisade. Och när man sa liksom, låt oss be, va? Och de bara började be. Och de ber och de gråter och de gråter och de ber. Och de ber och de gråter. De ropar för själar. De ropar för sina släktingar. De ropar för människorna att de ska bli frälsta. Och det gick nästan inte att få dem att sluta, va? De bara ber och de ber och de ber och de ber. De här vännerna i Tanzania. De bara ber och de ber och de ber och de ber. Börjar klockan 4 på morgonen nu. Och så bara ber de. Ett helt samfund. Hela pingstsamfundet som ber och fastar i 40 dagar. Och de har alltid med Sverige sina böner. Ska vi stå upp tillsammans? Jag tror Herren vill tala med dig idag. Halleluja. Utmaningen är enorm, men Herren har gett oss potentialen att segra. Men då måste vi göra enligt stadgad ordning. Och Herren säger, ropa till mig, så ska jag svara dig. Ska vi bara göra så nu att vi bara kommer inför Herren? Vi kommer inför Herren och vi bara svarar honom i våra hjärtan nu. Ja, Herre, det här vill jag göra. Herre, jag vill bara fortsätta att be. Shokarabasanda. Herre, jag vill bara ropa till dig. Herre, jag vill bara stiga in i min kallelse. Vi vill stiga in i vår kallelse som församling. Vi vill stiga in i 2.0. Vi vill stiga upp i nästa nivå som församling. Åh, Herre, vi vill bara komma in, ora kashataya, under ditt herravälde, så att du får göra det du vill, Herre. Åh, Herre, jag vill överlåta mig till bön på ett nytt sätt. Jag vill överlåta mig till mer bön. Ska vi bara lyfta din röst och tala med Herren? Vi ber tillsammans, var och en på sitt ställe. Men be med öppen mun och tala inför Herren. För att, halleluja, han hör oss alla samtidigt. Åh, Herre, jag bara tackar och prisar dig, far. Jag bara prisar och tackar dig nu för den här församlingen. Jag tackar dig för den här församlingen, Herre. Jag tackar dig för din kallelse för den här församlingen. Jag tackar dig för att du har ställt den här församlingen på den här platsen. Du har tränat den här församlingen för den här tiden. Du har utrustat den här församlingen för den här tiden. Jag prisar dig för detta, Herre. Herre, lyssna nu till alla dessa människor som kommer inför dig i bön, som kommer inför dig i överlåtelse, Herre. Ora karabasha kataya. Jag ber Herre att du ska utgjuta en bönens ande. Att du ska utgjuta en bönens ande på ett unikt sätt nu, Herre. På ett unikt sätt nu, Herre. På ett nytt sätt, Herre. Över den här församlingen. Ora karabasha kataya. Halleluja. Prisa dig, Fader. Vi lovar dig, Herre. Halleluja. Tack, Jesus. När vi bara står inför Herren, när vi kan väl ta en lovsång, så kan väl du bara tala med Herren och bara göra ditt beslut inför Herren. Vad vill du göra nu? Hur vill du gå vidare nu? Vill du samlas några stycken och be varje dag? Vill du samlas några stycken och be varje vecka? Vill du gå till bönemötena som du kanske inte har gjort förut? Vill du vara mer regelbunden? Halleluja. Åh, halleluja. Och ropa till mig, säger Herren, så ska jag svara dig.